Ja, då har jag fått på mig mikrofonen och jag kan börja predika. Idag är ju temat för gudstjänsten bön. Efter att vi i församlingen haft vår bönvecka som Stefan sa förut. Och be, det är ju en fördel med bön. Att det kan vi alltid göra hur våra omständigheter än ser ut eller var vi befinner oss. Ingen pandemi kan stoppa oss från att be. Om du vill be. Du kan alltid be i ditt hjärta. Att det får bli ett pågående samtal mellan dig och Gud. Och bönen är en enorm gåva in i våra liv. Men vad är då bön? Det är en sån här superstor fråga. Som man kan predika om hur mycket som helst. Och undervisa om hur mycket som helst. Eftersom det är en så grundläggande del av våra kristna liv. Och man kan ta sig an det här temat på många olika sätt. Man kan ju läsa bibelord om bön. Och jag tänkte komma in i det på ett annat sätt idag. Jag tänkte att jag skulle utgå från en psalm från Saltaren. Som i sig inte handlar om bön. Men som är en bön. Och jag tycker det är spännande att läsa böner som finns i Bibeln. För att de talar ofta om Gud, vem Gud är. Men i bönen, om vi kollar på den så kan vi också ofta se någonting om och lära oss någonting om vad bön är för något. Så jag ska läsa hela Saltarsalmen för er, psalm 4. Och sen kommer jag att gå igenom den lite och så ska vi få se vad den har att säga oss idag. Jag läser från vers 2. Svara mig när jag ropar, Gud, du som skaffar mig rätt. Du öppnar vägen när jag är trängd. Visa mig nåd och hör min bön. Ni mäktiga, hur länge ska ni få skymfa min heder? Älska tomhet och bruka lögn. Ni ska veta att Herren har varit förunderligt god mot mig. Han hör när jag ropar till honom. Upprörs ni så synda inte. Säg där ni ligger på er bädd, var stilla. Ge rätta offer, förtrösta på Herren. Många säger, vem kan ge oss lycka? Herre, låt ditt ansikte lysa över oss. Av dig har jag fått en större glädje än de som fått korn och vin i mängd. Jag lägger mig ner i frid och sover. Du, Herre, låter mig bo i trygghet. Inför den här predikan så läste jag en sån här bibelkommentar om just för Saltaren. Och han som hade skrivit den här bibelkommentaren, han verkar tycka att den här salmen var lite besvärlig för att de vill gärna kategorisera in salmerna. Är det en klagosalm? Är det en förtröstansalm? Men den här salmen är lite av allt möjligt. Det är både klagan och det är förtröstan och det är alltid en enda blandning. Och det är något som jag tycker om med den här salmen och många andra salmer också i Saltaren. Att den är skriven från hjärtat. Och det kan trösta mig om jag tycker att mina böner ibland är lite ostrukturerade och tankarna flyger hit och dit. Och det är både upp och ner och högt och lågt. Liksom. Att så får våra böner vara. Det behöver inte vara så ordnat. Det behöver inte vara så tillrättalagt. Utan vi får be från hjärtat. Det viktiga är att jag är i samtal med Gud. Och vi brukar ofta att säga att bön är att prata med Gud. Men många gånger så tror jag att vi upplever att bönen ändå blir en envägskommunikation. Så på vilket sätt är bön ett samtal? Jag tror att vi kan hitta ett svar på den frågan i den här salmen. Och jag ska komma till det sen. Men först så tänkte jag att vi skulle gå igenom den lite mer och se vad den har att säga oss. Så det står i vers 2. Svara mig när jag ropar Gud, du som skaffar mig rätt. Du öppnar vägen när jag är trängd. Visa min nåd och hör min bön. Och om igen så kan vi läsa om i Bibeln att Gud är barmhärtig. Nej, att Gud är rättvis och att han är barmhärtig. Att han håller sina löften. Och Saltaren är ungefär, vi vet ju inte, men någonstans 3000 år gammal, så skrevs det säkert sedan under en lång tid, men de äldsta är säkert 3000 år gamla, runt kung Davids tid, när Israel var en ganska ung nation. Och karaktären hos Israels Gud skilde sig från karaktären hos de andra gudarna som fanns i folken runt omkring. För de gudarna beskrivs i sina egna heliga texter som nyckfulla. De kunde vara grymma. De använde människor på ett sätt som liksom inte Israels gud gjorde. De här gudarna som fanns runt omkring, de måste blidkas, man måste offra till dem, annars blev de arga. Men offren hos Israel hade en annan utgångspunkt. Det var att de visste att Gud var god. Ville de väl. Och många offer som det står om i Moseböckerna, de är faktiskt tacksägelseoffer. Ett tackoffer för allt det goda som Gud hade gjort. Och den här gudsbilden, den här synen på Gud som god och rättvis, speglar sig också i de böner som Israel ber. Som här, svara mig när jag ropar, Gud, du som skaffar mig rätt. Vi kanske inte tänker på det, men det förutsätter ju att Gud är god, att han bryr sig om vad som är rätt och fel. Att vi kan gå till honom och peka på det där är orättvist. Och han bryr sig. Vi tror på en Gud som ser orättvisan och blir lika arg och förtvivlad över den som vi blir. Och därför är det inte hopplöst att be i en situation när vi eller någon annan har blivit orättvist behandlad. Gud kämpar på vår sida. Det står också i den här versen, du öppnar vägen för mig när jag är trängd. Och det är den delen av salmen som har betytt mest för mig, som har tilltalat till mig in i en situation när jag verkligen kände mig trängd, när jag kände det finns ingen väg ut. Och då fick jag bara det tilltalet att Gud, han kan göra en väg, han kan öppna en lösning, han kan se en lösning som jag inte ser. Och det har förändrat mitt sätt att be. För jag behöver inte tänka, ja, det är hopplöst, det finns ingen lösning. Bara för att jag inte har en lösning. För Gud kan ha en lösning som jag inte ser. Det blev också tydligt för mig när vår dotter Juni var liten. Hon var inte ens ett år gammal. Jag kan ha berättat det här någon gång innan, men jag tror alla har säkert inte hört det. Hon fick ont i sin arm helt plötsligt från en dag till en annan. Hon kanske var 10-11 månader. Med så små barn är det alltid otäckt. Liksom. Det kan gå så fort när de blir sjuka och så. Hon var inte dålig i övrigt, men vi åkte in och de kunde inte förstå vad det var. Hon hade lite förhöjd sänka och så det kunde vara tecken på en infektion. De röntgade armen och kunde inte förstå vad det var. Jag var inne på akuten i många timmar. Sen sa de till mig att nej, du måste åka hem igen, du får komma imorgon. Och det var ju jätteoroligt, vi visste inte vad det var. Och jag vet att jag bad till Gud bara att Gud, jag ber att det inte ska ha något benbrott. Det verkar som att enda alternativen är benbrott eller infektion. Jag ber att det inte ska vara något av det, det ska vara något enkelt. Och så kom vi till akuten dagen efter och de kallade på bakjouren. Och det kom en erfaren gammal läkare och han sa, jag är ganska säker på vad det här är. Så tog han tag i hennes arm och bara knäckte till det och hon blev ledsen och sen blev det bra direkt. Och då var det någonting enkelt som kallades för piglux som hade gått förbi alla de andra läkarna och som bara gick att lösa hur lätt och hur snabbt som helst. Och för mig är det en påminnelse om att Gud har en väg. Vi behöver inte veta allt, vi får bara kasta oss på Gud. Att Gud kan ha en lösning på problem även när det ser hopplöst ut. Om vi fortsätter. Ni mäktiga, hur länge ska ni skymfa min heder, älska tomhet och bruka lögn? Ni ska veta att Herren har varit förunderligt god mot mig. Han hör när jag ropar till honom. Upprörs ni så synda inte. Säg där ni ligger på er bädd. Var stilla, ge rätta offer, förtrösta på Herren. Och det är ju det, när vi känner oss missförstådda, när vi känner oss orättvist behandlade. När vi ser andra roffa åt sig, få fördelar på ett orätt sätt. Då är, och det inte verkar få några konsekvenser för de personerna, då är det ju lätt att ge upp. Varför ska jag sköta mig när ingen annan verkar göra det? Varför ska jag göra rätt när alla andra gör fel och vinner på det? Då behöver vi påminna oss om Guds godhet. Jämförelse med andra är en farlig väg att gå. För det finns alltid de som har det bättre, eller verkar ha det bättre. Det finns alltid de som har mer än vi. Men vad Gud gjort i ditt liv? Han har varit god. Se tillbaka på ditt liv. Se vad Gud har gjort. Han har erbjudit oss alla den största skatt vi kan få. Allt annat bleknar i jämförelse. Han har gett oss sin son. Och när vi förstår det, vi förstår att vi har en vän i Jesus, att vi alltid kan gå till honom, att vi alltid kan få förlåtelse, vi kan få befrielse från skuld, från skam, då blir det lättare att stå ut med besvikelse som vi alla kommer få uppleva i livet. Ingen av oss slipper undan sår och svek. Och Jesus, han har inte lovat att häng med mig, då kommer vi inte få uppleva någon smärta i livet. Men han har låtit att vara med oss i allt vi går igenom. Han är så otroligt god och han hör oss när vi ropar. Och då tänker jag, då kan andra få ha sina rikedomar, sina plattformar, sitt övertag, vad det nu kan vara. Jag har Jesus, en skatt som ingen kan ta ifrån mig. En dag så kommer det bli uppenbart hur vi har byggt i vårt liv. Som Paulus säger, har vi byggt med trä, gräs och halm, eller har vi byggt med guld och ädelstenar? Har vi byggt våra liv på det som är av värde eller det som egentligen är värdelöst? Jag tror inte att vi bara ska platt lägga oss för orättvisan. Utan vi ska protestera, vi ska be. Men vi får inte låta det uppsluka oss och dominera våra liv. Livet är orättvist. Vi kommer inte alltid få rättvisa. Men vi har en Gud som har lovat att ställa allt inför rätta en dag. Ställa allt till rätta, menar jag, en dag. Och det får vi lita på. Han har lovat. Vi kan också läsa i salmen. Många säger, vem kan ge oss lycka? Herre, låt ditt ansikte lysa över oss. Av dig har jag fått en större glädje än de som fått korn och vin i mängd. Jag lägger mig ner i frid och sover. Du, Herre, låter mig bo i trygghet. Jag tror att de flesta av oss söker lycka i våra liv. De här stunderna när liksom bara allt är perfekt. När allt är frid, harmoni, inga konflikter, inget bråk, inget krångel, ingen oro. När vi känner gemenskap, när vi känner livsglädje. Och här i salmen så påminns vi om att det är Gud som ger oss en glädje som består. En glädje som är större än allt annat som livet kan ge oss. Själva jagandet efter lycka gör många olyckliga. Det är Gud som kan fylla vårt hjärta med allt som vi behöver. Det är inte våra grejer vi äger. Det är inte vår partner. Det är inte våra barn. Att de ska göra mig lycklig på det sättet att liksom helt fullkomna och komplettera mig med allt jag behöver. Det är en orimlig förväntan. Och den är ju inte särskilt rättvis. För andra människor finns ju inte till i den här världen för min personliga skull liksom. De finns inte till för att fullkomna bekräfta just mig. De finns till för sin egen skull. Men om vi söker oss Jesus, om vi söker honom, då kommer vi se på våra nära, de som vi har runt omkring oss, på ett annat sätt. Då ser vi dem i Jesu ögon och då blir de värdefulla i sig själva. Så om vi kommer tillbaka till min fråga i början, på vilket sätt är bön ett samtal? När vi många gånger när vi ber så hör vi bara vår egen röst, våra egna tankar så att säga. Jo, det finns många svar på den frågan, men jag tror ett svar hittar vi här. Och i den här salmen så kan vi tydligt se hur salmisten börjar i förtvivlan. Han söker svar. Gud som skaffar mig rätt och öppnar vägen. Och sen är det som han kommer på att Herren är ju god. Han öppnar ju vägar för mig. Han ger ju mig lycka och glädje. Jag tror det många gånger är så i bönen. Särskilt när vi är förtvivlade och har det svårt. Att när vi ber, när vi vänder oss till Gud så kommer Gud med en tröst. Han påminner oss om det vi redan vet. Du är ju god. Du vill mig väl. Jag kan lita på dig. Inte så att bönen är liksom en quick fix som löser allt. Men bönen för oss i en riktning närmare honom. Som har svaren. Som vet allt. Även när vi inte vet allt. Det skärper vårt fokus. Det förändrar oss. Och om du inte orkar be just nu, så be om förbön. Be om att andra ska be för dig när du inte har kraften. Man brukar säga, och vi ska ju ha en bönegudstjänst nu, att man får bära varandra i bön. Och jag tycker det är en väldigt bra bild för vad det handlar om. Det kan verkligen kännas så. När det är helt nattsvart omkring mig, att Herren ändå får vara mitt ljus. Och det är bönens kraft i mitt liv. Att det finns människor som bär fram mig inför Gud när jag själv inte orkar. Och därför är en sån här bönevecka så viktig. Att vi tillsammans får lyfta olika böneämnen för Gud. Både våra egna och andras. Och det skärper vår blick. Det ändrar vårt fokus. Men inte bara det. Vi tror att bönen har kraft att förändra omständigheter. Och Bibeln är inte så tydlig med hur det fungerar. Men Jesus, han har uppmuntrat oss att be. Han har till och med sagt be och ge inte upp. Var tjatiga, har Gud sagt faktiskt. Han har till och med sagt Jesus att vi ska vara tjatiga. Och då ska vi inte heller ge upp. Så vi får be tills vi får svar eller till Jesus kommer tillbaka. Och vi ska inte tappa modet, utan vi får fortsätta lägga fram inför Gud. Han har lovat att lyssna på oss. Jesus, jag tackar dig för bönens möjlighet, för bönens kraft i våra liv. Tack för att vi får komma till dig som ett barn kommer till sin far. Att vi får lägga fram inför dig det som vi har på våra hjärtan. Tack för att vi inte behöver ha såna perfekta böner. Vi behöver inte ha allt på plats. Vi behöver inte vara perfekta på något sätt. För du ser oss som vi är. Och du älskar oss som vi är. Ja, Jesus, jag ber verkligen att vi ska få fortsätta upptäcka bönens kraft i våra liv. Och i vår församlingsliv och i den här staden och i den här världen, Herre. Tack för möjligheten att få vara dina, Herre. Med allt vad det innebär. I Jesu namn. Amen.